Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Lasse, jag vill börja med en dementi.
Har vi börjat?
Ja.
Och hjälp. Ja, då skärper jag till med det.
Men jag vill börja med en dementi igen i det här avsnittet av podden Haverikommissionen.
Ja. Haverikommissionen.
Okay. Haverikommissionen. Mm.
Har du gjort ett haveri? Igen.
Nej, men folk har hört av sig till mig så jag måste, folk är upprörda och jag måste säga att Ace of Base inte är rasister. Det kanske de är, men inte bekräftat i alla fall.
Ja, det sa ju du senast.
Ja, jag vet. Jag sa.
Och jag försökte lindra det genom att säga att de är frireligiösa.
Ja.
Och det kan ju nästan vara samma sak.
Ja, det tyckte jag ju förra gången, men det sa ju du nej. Ja, det sa du nej. Nej, men däremot så var det så att Ulf Ekberg, han hade någon gång så skrevs det tydligen om hans kontakter med nynazister på 90-talet, men det var tydligen inte så längre. Och den här bygglovet var den andra, Jonas.
Ja,
ja,
så bygglov du, Jonas.
Han hade ju något, han skulle ju bygga så stor brygga eller vad det var.
Ja, just det, Bergen.
Till sin jättestora båt.
Ja, men det är ju inte rasistiskt.
Nej,
det är bara divigt och brackigt och nyrikt.
Ja, nej, men man vet inte.
Det är inte ens frireligiöst.
Nej, men det var någonting om fula fiskar, det hade jag det. Men det var inte, men okej, jag tar tillbaka det.
Men är du beredd att be, vad heter han, Ulf? Ah. Är du beredd att be Ulf om ursäkt?
Jag kanske blandar ihop honom med den andra Ulf,
Ekman. Han är frireligiös.
Ah.
Nej, och han är inte, han är katolik numera.
Aha, okay. Men han är från Livets Ord, eller hur?
Ah,
en sekt mer. Ah. Ja.
Är det något annat du vill be om ursäkt för i förra programmet?
Nej, det är inte något du vill be om ursäkt för. Det är ju inte bara det som har hänt liksom, i ramaskri, eller liksom,
i branschen ramaskri.
Ja, i upprörda människor som hör av sig.
Vad är det då?
Och är arga på. Ja, vi behöver inte ta den diskussionen igen, men
jo, men jag tycker att vi kanske ska göra
det. Det låter som att du ville be om ursäkt.
Ja, men jag tycker så här att jag Anna Björk, fredag klockan 13:34. En ung pudding, citat, slut, citat. Så kan det gå när man pratar på. Eller när Lasse Anrell ska beskriva Annette Kullenberg på journalistiskt uppdrag med Bob Dylan. Säger mycket om gamla talesätt och en kvinnosyn som fortfarande lever kvar. Och hur fjantigt man än kan tycka att det är att påpeka former, normer och hur kvinnor framställs. Annars är det bra stämning i detta avsnitt. Där tycker jag du är lite trevlig. När du går, blir lite
slätar
trevligt
över lite.
Tjejig där.
Ja,
annars
vill ändå inte att det ska bli dålig stämning.
Stämning i det. Ja, någon måste ta ansvar för att det blir bra stämning.
Ja,
annars är det bra stämning det. I detta avsnitt där det mesta kretsar kring gammal god pop i tvs satsning. Det svenska popundret. Ja, men du gick ju ut till brutal attack mot mig där på Facebook.
Hängde ut dig med en gång.
Du hängde ut mig jättemycket. Och sen såg jag till min stora glädje att du bara har fått 5 likes för ditt lumpna påhopp. Och en kommentar, den var förmodligen från mig.
Ja, det var den.
Oh.
Det var en emoji.
Det där var ingen kommentar som riktigt gick hem, Anna.
Jag tror att folk tog åt sig den och tog med sig den. Och det är faktiskt många som hört av sig till mig offline, höll jag på att säga. Men vid sidan av, i Messenger och sådär. Ja. Och kommenterat.
Diskret.
Ja, och kommenterat det du
tyckte
då,
de att
sa.
Det var bra det du sa då?
Ja, de tyckte det var bra det jag sa. De tyckte det var dåligt det du sa. Ja. Och som en person sa, vem säger ens pudding?
Ja, det är ju en sak.
Ja.
Min son frågade så här, hur det blir Anna lite trött på dig när du är så där gubbig?
Mm. Mm.
Ja, det tror jag så här.
Mm. Det var ju väl talat. Eller det var väl ingen konstig fråga. Men det är ju, ibland det är, kan man ju tänka sig att du provocerar med gubbigheten, eller är den riktig?
It's for me to know and you to find out. Men jag har ju också fått jättemycket reaktioner.
Uh-huh.
Stöttande reaktioner. Från kvinnor. Min, våran kanske bästa lyssnare, Saskia Karlstam.
Ja, men
hon,
det
har,
ju...
hon har hört av sig och säger, men gisses så tant Björk förstörde podden med sitt pladder. sitt tjat om att du vågade kalla Annette Kullenberg för att ha varit en pudding i sina unga dagar. Men vägrade erkänna att du kallade Kullenberg för en bra journalist. Så som tant Björk dessutom hela tiden och ideligen avbryter dig att fortsätta att pladdra om ingenting och chatter om detta.
Ja, nej, men då kan väl ni
kan
fortsätta prata med varandra, ni
kvinnorna
två.
Kvinnorna är lite på min sida.
Ja, men dina fans, ni kan väl prata med varandra.
Det här är våra fans.
Om olika gamla uttryck och ja. Om man vill upprätthålla det så kan man väl göra det. Eller det tycker jag inte ni ska göra, men jag ska inte lägga mig i det just här och just nu. Nej. I alla fall.
Nej, men jag har ju dessutom en present till dig. Därför, eftersom du faktiskt har fel.
Ja.
En present ifrån Sveriges ledande bokrecensent Inga-Lill Mosander.
Wow. Har du har stulit från henne? Nej.
Jag har stulit från henne. Men hon vet inte om det. Man kan ifrågasätta varför Tom Hjälte fick hänga med Backstreet Boys. Man kan ifrågasätta att Annette Kullenberg fick hänga med Bob Dylan när ingen annan fick det. Mm. Men det är inte det jag är ute efter. Jag är ute efter att visa att du har fel i hela ditt sätt att tänka. Det här är en alldeles ny bok. En Pulitzervinnare. Skönhetens evolution.
Ja,
alldeles nyutkommen.
Ja, det är det.
Fantastisk bok. Så här skriver Natur och Kultur som har gett ut den. Men kan det naturliga urvalet verkligen ligga bakom allt vi ser i naturen? Det tror inte Richard Pram som har skrivit boken Skönhetens evolution. Djupt inne i tropiska djungler världen över finns det fåglar som uppvisar en svindlande variation i utseende och parningsritualer. Under 30 års fältarbete har Pram, verksam vid Yale University, sett åtskilliga karaktärsdrag som inte går att förklara med det naturliga urvalet. Det vill säga, de har ingen praktisk funktion. För att förstå detta återuppväcker han Darwins bortglömda teori om det sexuella urvalet, där valet av partner utifrån strikt estetiska skäl utgör en enskild motor för evolutionär förändring. Skönheten har ett värde i sig. Dessutom hävdar han att det är honorna som driver denna förändring. Det är deras sofistikerade sinne för skönhet som formar djurriket, vår värld och inte minst oss själva.
Jag är otroligt sugen på att läsa den här
boken. Ja, och då kommer du kanske förstå att det utseendet har betydelse, Anna Björk. Ja. Det blir som en liten revolution i ditt tänkande kanske.
Men det är roligt att du... Alltså, först, tack så jättemycket, Inga-Lill. Jag är otroligt...
Nej, den är från mig. Den är ju urvald speciellt
för det är
stöld av mig från dig.
Från
jag har snott den från Inga-Lill Mosander, men det är en helt annan sak.
Men hon har säkert redan läst den. Nej, men jag är otroligt, otroligt peppad på att läsa den. Den linjerar ju mycket som jag är intresserad av. Men det är ju intressant att du vänder det här till att jag av alla människor... Nej, men vi pratade ju absolut inte om vad utseende, stil, skönhet hade någonting med det här att göra överhuvudtaget, utan det jag vände mig om
gjorde det.
I din formulering, det var ju att du reducerade en kvinnlig journalist och författare till pudding.
Men det var ingen reduktion.
Det var
en beskrivning
reduktion.
Av en befintlig företeelse. Jag skrev att hon också är en av mina absolut största journalistiska idoler. Dessutom har jag haft en vänskaplig arbetsrelation
i tusen år. Det är väl en annan sak.
Och jag älskar henne som yrkeskvinna.
Men jättebra, men om du respekterar henne som yrkeskvinna också så behöver du ju inte då kalla henne för att hon var där i egenskap av pudding.
Men kan inte du berätta istället om när du åt lunch med henne? Gick det bra?
Ja, nej, det gick jättedåligt. Jo, det kan jag göra. Det är fantastiskt. Det är en av mina bästa... Jag skulle intervjua henne för många år sedan när jag själv var ung journalist. Jag skulle intervjua henne och hade stämt träff på, jag tror att det heter Victoria, som ligger i Kungsträdgården, eller?
Som låg i Kungsträdgården. Mm-hmm. Restaurang Victoria mellan Café Opera och dåvarande Daily News Café.
Exakt. Och där skulle vi äta lunch och göra intervjun. Och hon ville absolut dricka champagne till lunchen.
Det tror fan det.
Hon ville att vi skulle dricka champagne till lunchen. Att vi skulle göra en champagneintervju. En champagnelunchintervju. Och jag som hade lärt mig på journalistutbildning och så att man absolut inte dricker tillsammans med den man intervjuar. Utan är seriös journalist och så.
Blev jätte... Vad fel de hade på utbildningen där.
Ja, såklart. Men...
Jönköping.
Men jag var också...
Ja. Frireligiösa meckat Jönköping.
Ja, men jag ville också... Men jag var samtidigt väl ganska starstruck av henne faktiskt. Mm. Så att jag ville ändå vara ganska tillags. Men jag sa nej tack, det blir bra ändå. Jag ville också visa att jag var seriös journalist och inte drack champagne, tror jag. Men hon tjatade och det blev faktiskt nästan dålig stämning. Och till slut så drack jag champagne med Annette Kullenberg när jag intervjuade henne och skämdes så fruktansvärt när jag kom tillbaka till jobbet, till redaktionen efteråt. Så trodde att alla skulle märka att jag hade druckit ett glas champagne och att jag skulle få sparken typ för det.
Ja, ja, ja. Var det Expressen?
Nej, det var Stockholm City.
Wow.
Mm. Jag fick dessutom naturligtvis betala för hela kalaset där, men det var...
Själv? Tog de inte notan på tidningen?
Du vet, jag vågade väl inte lämna in en nota att jag hade köpt champagne till mig själv och min intervjuperson.
Men när man gör en intervju med en människa så måste man ju alltid vara följsam mot den människan och få den att slappna av och börja pladdra på. Ja,
absolut. Det var ju kanske inte problemet med henne ändå, skulle jag säga. Men jag hon hade tänkt annorlunda idag. Jag var jätterädd, ja, men hon var fantastisk.
Men jag tror att alla man intervjuar är sådär egentligen. Min synnerligen goda vän Jan-Olof Andersson intervjuade Arne Weise som ung journalist. Och han ville ju ha allting som fanns på menyn och i dryckesmenyn. Och när Jan-Olof Gossen skulle betala, det fanns ju inte kreditkort på det sättet på den tiden, nej, utspritt bland vanligt folk. Så, och notan var astronomisk. Arne Weise var ju liksom så mjuk och fin i det läget. Då hade Gossen inte pengar så det räckte, så då fick Arne Weise bjuda honom.
Ja, och just där, snyggt. Så där hamnade han i en konflikt. Att han hade blivit bjuden på sprit av den som han skulle intervjua.
Nej, han sa så här, jag swishar pengarna, det sa han inte. Jag kommer
jag
över
till framtiden och swishar.
Jag kommer över till dig med pengar ikväll. Mm. Och det gjorde han också, då hade Arne Weise redan glömt bort det.
Ja. Men fast om jag ska vara sån, så visst finns det en poäng med att inte sitta och supa med dem man ska intervjua, utan att hålla sig på sin sida, yrket så att säga. Jag tycker inte det är fel.
Det är väl klart att det präktig gör, men det beror ju på vad man är ute efter med sina intervjuer. Mm. Jag har ju en gång på just restaurang Victoria, det kanske jag redan har berättat här, men jag berättar ändå, jag har en gång på just restaurang Victoria varit så nervös inför mötet med Ulf Lundell och hans band. Oj. Så att jag drack snabbt 2 starköl. Jag har i princip aldrig druckit någonting när jag har jobbat.
Nej, inte.
Men jag var så skakig och nervös för att jag skulle möta Niklas Strömstedt.
Oj, va?
Som var med i Ulf Lundells band på Längre inåt landet.
Var du rädd för honom eller var du nervös?
Jag hade skrivit så jävla taskigt om hans första singel. Debutsingel som heter Jag ringer dig. Och det var så jävla töntigt. Eller det var väl roligt skrivet, men det var ju taskigt bara.
Mm.
Lumpet och taskigt om hans pappa. Ja, vad nu det hade där att göra.
Ja. Så att jag gick ut. Ett person
jag svepte några starköl och rökte väl antar jag också. Så att jag var tvungen att gå ut och kräkas och sen gå tillbaks. Då är man ju inte så jävla vass. Då är man ju, det är inte jättemycket integritet, eller hur? 2+. Jag kräktes utanför väggen på restaurang Victoria och sen gick jag in igen och fortsatte min mediokra intervju med Ulf Lundell.
Men också ett litet problem där. Jag menar, antingen så sitter du kvar hemma och skriver dina recensioner hur du vill och träffar aldrig de som du skriver om. Eller också så kanske... Du efter det aldrig skrev så elakt om Niklas Strömstedt igen.
Tvärtom,
för att du var rädd att du skulle vara tvungen att kräkas.
Jag såg till att styra mitt liv så att jag slapp att träffa artister.
Mm. Men det är inte så dumt.
Jag lärde mig om mina misstag. Ja. Nej, men jag har aldrig gillat att träffa artister, så det var inget problem för mig.
Nej, men om man ska vara kritiker, och särskilt om man vill göra det här då personliga påhopp, så ska man väl lätta
sig. Man tycker om att göra personliga påhopp.
Heter det? Personangrepp.
Ja. Ja, då ska man helst inte hålla på och umgås med folk.
Nej. Men man ska väl inte liksom, vadå, man ska väl inte ligga med dem
man måste inte ligga med dem.
Men vänta, det gick för snabbt när jag pratade. Men man ska väl inte vara för nära dem man ska kritisera eller i liksom förlängningen då granska, kanske inte det man ska göra, men man ska ju förhålla sig neutral till de man skriver om. Det tycker jag är viktigt.
Ja.
Sen så behöver man inte
måste också stå för det man skriver. Det har man ju också lärt sig att du...
Ja, men det måste man göra, annars...
Måste fejsa dem du sågar.
Ja, det måste man kunna göra.
Det har jag ju gjort, särskilt i sportvärlden.
Och bottna i det också, inte bara så att dra till med något för att det
Nej,
låter
för att
skoj.
Ta billiga poänger.
Nej, men exakt.
Ungefär lite som jag tyckte att du gjorde på Facebook mot mig.
Ja, just det.
Eller inte.
Nej, men jag tänker att jag har...
Jag tycker min son hade rätt. Jag tror att du tycker att det är lite jobbigt. Men vi måste, vi måste få vara lite olika också.
Vad sa din son?
Han sa så här, att tycker hon att du är jobbig när du är så där gubbig?
Ja.
Ja, jag tror det, sa jag.
Mm. Och så njöt du lite, eller? Ja.
Så skrattade jag förtjust. Ja. Men det gjorde han också.
Ja. Klok son.
Ja. Skönhetens evolution heter boken. Ja. Och då får du lära dig att det är en fördel att vara snygg, tror jag. Du kan väl rapportera om den här boken?
Ja, vad kul att jag ska få lära mig det. Tack. Ja.
Vi är flexibla och vi är generösa i den här podden. Ja. Kan vi prata lite om musik, kanske?
Ja, det kan vi göra.
Ändå det vi håller på med.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jag tänkte att det är lite kul att prata om. Förra gången så snackade vi om det här tv-programmet som går på SVT just nu, som heter Det svenska popundret.
Ja.
Mm. Och det har ju fortsatt. Det har ju, vi pratade om de första avsnitten, och jag har kollat på de senare avsnitten som ju handlar om senare pophistoria, om 00- och 10-talet och sådär. Ganska mycket om den musikbranschutvecklingen, teknologin och vad som hände då när musikbranschen fick kris och sedan återuppfann sig själv, men blev någonting annat. Men det som jag tycker är det mest intressanta, det är det sista avsnittet i den här serien, och det är faktiskt mitt favoritavsnitt, och då insåg jag att jag skulle vilja ha en hel programserie om låtskrivare. Jag är jättefascinerad av låtskrivare och låtskriveri.
Mm.
Jag säger låtskrivare för jag tycker liksom att låtskrivarna är lite popstjärnor för mig. Så det är inte bara själva hantverket jag är intresserad av, utan faktiskt personerna och hur de tänker och hur de lever och vad de gör, och de som stjärnor. Och det handlar det om i det sista avsnittet. Och Sverige har ju då, konstaterat de, kanske allra störst på låtskriveri när det kommer till hits världen över. Superspännande, tycker jag.
Men är låtskrivarna stjärnor i sig för att de är låtskrivare, eller är det för att de också spelar in, eller hur menar du?
Nej, men de är inte, alltså, om vi ska återkomma till den här personen som då den här säsongen i Haverikommissionen har varit närvarande i varje program.
Max Martin.
Ja. Så menar jag att jag tycker att han är en superstjärna, men han är ju inte det på så sätt att han är så otroligt skygg, eller vad ska man säga. Han gör ju inga intervjuer i princip. Och så
han
där, så
eftersträvar att de lever inte att vara
kändis. Nej, men han kan ju vara en stjärna för det.
Ja.
Så det är så jag menar. Men det handlar ganska mycket om honom och hans adepter. Men det är också många som då inte kommer med i det här programmet. Det finns ju så otroligt många. Jag skulle vilja... Jag vill intervjua dem själv, men jag vill också se ännu mer om dem.
Men det låter... Ja.
Skitintressant.
Men det låter ju också som en... Det låter ju inte som, bara som en fortsättning på den här tv-serien. Det låter ju också som en fortsättning på din bok. Eller hur?
Ja. Ja, nej, men det finns ju väldigt många delar som... korsa varandra i min bok och den här tv-serien i slutet, absolut. Mm. Ja, men det gör det ju. Därför att det finns ju många kvinnor som har tagit sig in på den här marknaden och också då förändrat hela popmusik. Hur popmusiken låter och sådär.
Men jag tyckte, alltså det finns ett intressant, finns en intressant koppling i det du säger med ett annat tv-program som började sändas i helgen i TV4. Så mycket bättre. Mm. En säsong till. Alltså det är en 10-årsjubileum och de
10 år, ja.
Har tagit in några av de gamla liksom favoriterna. Du vet, de som, några av dem som breakade i det programmet, några av dem som fejkade och några av dem som rullade på, typ Magnus Uggla och sådär.
Men då, så det är bara gamla deltagare? Eller vad man
det är
säga?
Bara gamla deltagare.
Jaha, men de har ju redan berättat sin, öppnat sitt hjärta.
Ja, men nu handlar det inte om att öppna sitt hjärta.
Nej.
Utan nu handlar det om, och det är Orup så sjukt lycklig över. Försummar han inte att medla i varje liksom, intervjusekvens.
Mm-hmm.
Förmodligen har de klippt bort ungefär 1000 gånger när han säger att han är så glad att, det ska, att de inte ska behöva berätta om sin olyckliga barndom.
Mm-hmm.
Men det som, det, för det är nämligen Miss Li pratar om det här. Hur det var alltså, när hon kom in i den här världen. Hon har ju varit i USA och försökt och slagit sig på och jobbat på som låtskrivare i olika låtskrivarteam.
Mm.
Och försökt skriva till Rihanna och försökt skriva till Beyoncé och sådana saker.
Mm.
Men hon hade sånt, hon kände en sån ohygglig motvilja mot det där.
Mm.
Att sitta i team och jobba, en jobbar med beat och en jobbar med annat och en jobbar bla bla bla. Och, därför att hon kommer från indievärlden.
Mm.
Och där var det fult att inte skriva allt själv och ensam.
Mm.
Men hon har fått lära sig det. Och Magnus Uggla och de andra förfasar sig över detta och tycker att det är outhärligt. Och det tror jag att även Orup tycker.
Ja, men det finns ju någonting som man går miste om naturligtvis när man gör låtar på det här väldigt ihopsnickrade och hitsäkra.
Industriella sättet kan man ju säga.
Precis. Och det tycker jag också är otroligt tydligt i tv-serien. Den andra tv-serien på SVT. Så är det absolut. Men jag tycker att vi ibland pratar om det också. Att det finns en längtan efter det som inte är det då industriella.
Nej.
Popmusiken eller musiken som är den organiska. Eller som bland annat kanske är en hel skiva. Eller gjord av en person med ett annat syfte. Än att någon annan ska sjunga den och tjäna en massa pengar på det. Och bli framgångsrik.
Mm.
Så det är skitintressant.
Men det skulle man skulle i förlängningen kunna hävda att jag är i alla fall uppvuxen och generationerna efter mig också är uppvuxen i den svenska skolan när grupparbeten var det enda som gällde.
Ja.
Och det individuella var absolut inte viktigt utan grupparbeten var the thing.
Hur var du på det?
Jag var skitdålig på det.
Mm,
och sen har jag också läst att och det var det som gjorde att jag tyckte det var intressant. För människor med olika slags bokstavskombinationer och störningar så är grupparbeten en katastrof.
Ja.
Men det här, anledningen till att, det kanske är anledningen till att svenskt låtskriveri ligger i framkant i världen. Det är att vi har slängt bort 20-30 års skoltid, den senaste svenska evolutionen. Slängt bort på att lära oss grupparbeten. Hatat varje sekund av det, men vi kan det. Och
absolut.
Därför kan vi också skriva sjukt bra låtar.
Men
det kanske är den enda fördelen.
Ja, men de drar inte riktigt poängen till skolan och grupparbetena i den här tv-serien. Men de pratar väldigt mycket om hur bra svenskar är på att samarbeta med varandra och vara öppna för det. Och då handlar det också ganska mycket om att inte vara stjärna eller divig eller så jag-fokuserad. Utan att kunna se till det större.
Men kan inte det vara en följd av att vi har lärt oss det från skolan tidigt?
Absolut, det kan det ju vara. Men det kan ju vara att vi lär oss det i skolan tidigt kan ju också ha att göra med hur vi ser på samhället i stort. Att vi bygger tillsammans och så vidare. Och att det inte är lika individualistiskt som det är i exempelvis i USA. Så allt det hänger väl ihop.
En fördel av den svenska sosse-vänstervågen.
Ja, alltså. Ja, det handlar väl om...
Kollektiv...
Ja, absolut.
Kollektivvågen.
Ja.
Okej, okay. Det var också en intressant analys. Stickande analys. Hur som helst, vi lämnar Så mycket bättre. Vi kanske återkommer till det. Vi måste prata om ett tv-program till. Men jag måste bara säga att Miss Li går in och gör den enda bra låten från första programmet. Hon gör... Lev nu, dö sen, Petters låt, som är en ganska ny Petter-låt. Det är dina gamla favoriter. Vad heter de? Vargas och Legolas, eller vad fan heter de?
Ja, det är ju dina älsklingar.
Jag vet. Ja. Men de har varit med och gjort den med Petter och stod till och med som artister.
Ja.
Och hon gör den, det är jättefascinerande, som indie-pop-artist.
Men kallar vi henne verkligen indie-pop-artist?
Hon kallar sig själv det, hon kommer från det. För mig är hon ju Om du lämnar mig nu artist. Jag har aldrig liksom lyssnat så mycket på henne.
Men
i alla fall, hon tar en rapplåt och förändrar den lite så här marginellt och har en indiepop-låt faktiskt. Alltså, jag försöker komma på vem det låter mest som, och det låter kanske mest som Sara Larsson. Kanske
den indiepop-artisten.
Nej, men Sara Larsson goes indie. Nej, men du måste lyssna på den. Och säga och ge en ett omdöme om det, om det inte är ändå hyfsat, alltså anmärkningsvärt hyfsat skulle jag säga att det är, i ett program som ju var kul men inte så angeläget.
Nej, men är det inte så? Jag har läst lite sågningar av, eller rubriker på sågningar av Så mycket bättre och sådär.
Men det ser du ju alltid efter det programmet.
Fast
det är
snack
om slentrian.
Nej, men
slentrian.
Men jag kan instämma i detta.
Men du har ju inte ens sett det, då kan
du
inte
instämma. Nej, men jag har sett det förut. Ja, tidigare kan jag instämma.
Jo, men nu är det ju så att det är en ny programserie.
Okej, men vet du vad jag tycker?
En ny säsong.
Alltså, Idol har väl också 10-årsjubileum eller någonting liknande. 20-årsjubileum. Jag
säkert
känner
20.
Ja, nej, men jag tycker faktiskt att det skulle vara trevligt med en uppfräschning av svensk musik-tv. Nej, men det räcker med Så mycket bättre, och det räcker med Idol, tycker jag. Jag tycker vi kan hitta nya format. Ja. Och framförallt tycker jag att vi kan väl ta in lite mer popmusik i tv-tablån. I till exempel magasinsform och så vidare. Ja, jag tycker verkligen.
Vi ska ju prata om att det faktiskt har skett något sånt.
Ja, men... Ja.
Och varsågod.
Men det är faktiskt inte Sverige, utan jag har tittat på Netflix-serien som heter Rhythm and Flow.
Ja.
Mm. Och det är, ska man förenkla jättemycket, så är det som ett idol för hiphop i USA. Ett hiphop-idol i USA.
Väldigt otippat är det ju, måste man ju säga.
De ska liksom ta fram USAs nästa hiphop-stjärna och besöker, jag tror att det är Los Angeles, New York, Chicago och Atlanta.
Ja.
Och där då har auditions, och de har handplockat några personer som får vara med och rappa för juryn då, som i sin grund består av Cardi B, T.I. och Chance the Rapper. Sen har de lite gäster ibland också.
I första avsnittet dönar ju Snoop Doggy Dogg in och glänser.
Det gör han.
Och röker cigarill hela tiden.
Absolut. Och liksom, jag menar, och Cardi B sitter och dricker någonting ur en termos eller en flaska som jag misstänker starkt har med hostmedicin att göra. För att ibland liksom så öppnar hon inte ens ögonen när hon pratar.
Och då har det med hostmedicin att göra.
Det skulle jag tro.
Men du, allvarligt talat, om man tittar på henne och hennes insats i det här programmet, så pendlar hon ju mellan att se helt väck ut och att vara knivskarp.
Ja.
Är det klippt som fan i den här inspelningstid på liksom 10 timmar som de har tagit ut? Några bitar där hon är lite vaken. Men hon skryter hela tiden om att hon är liksom mamma och gift också.
Ja. Hur går det ihop med hostmedicinen, tänker du? Nej, men jag tror att det är en kombination. Det är väl hennes stil och hennes grej att spela på, såklart.
Hon är sjukt kommersiell också.
Hon har en så intressant blick. Därför att hon har en hel kommersiell. Det enda hon säger egentligen drar är att sätta de här artisten som har stått precis och rappat direkt i ett skivbolagsmöte med en superkritisk skivbolagsboss som säger, men hur ska du sälja det här? Hur ska du göra mig miljardär på det här?
Exakt, hon är inte ens skivbolagsboss utan han sitter ju bredvid. Men det är hon som säger de riktigt så här brutala sakerna.
Ja, men verkligen. Men hon relaterar väl till sig själv. Jag tycker att det intressanta med det här programmet är att det är folkbildande på ett sätt som man inte tänker att det är. För det visar också upp så mycket mer av USA än just bara musikaliskt. Man gör en resa liksom in i var kommer de här människorna ifrån och musiken ifrån. Jag tycker att man bara genom de här avsnitten som har sänts som svensk framförallt får en mycket större inblick i vad musiken handlar om och kulturen handlar om. Även om det inte är nyheter för mig så ger det ändå en fördjupad blick att höra de här unga människorna prata om sitt liv som ofta kantas av extremt våld och droger.
Flera syskon
och annat
är döda eller sitter inne. Eller är,
ja. Och de jobbar på, liksom försörjer sig genom att dansa på strippklubbar och så vidare.
Eller två hamburgerjobb och klarar inte ens av. Det är ju rörande med den här killen i första avsnittet som han har två jobb och han har en fru och ett barn och han kan knappt få pengar till hyra. Och han
bor i ett rum.
Ett rum med morbror och morfar och mormor och syster.
Och det är unga människor som lever så här och den enda vägen för dem, tänker de, ur det här är en chans att kanske då slå igenom och bli mångmiljonär. Vilket ju är som systemet i USA.
Ja, men det är väl systemet här också, tror
Nej.
Jag. Hela programmet är gjort med en massa sådana här flashiga. De kommer körande i en Rolls Royce och skjutsar Snoop Dogg i dag till studion och Cardi B. Allt handlar ju om att verkligen den amerikanska drömmen om att bli nyrik.
Ja.
Flashy och så i Hollywood i första och sådär. Men medan de här, särskilt killarna men även tjejernas raptexter är ju väldigt så här, de är ju väldigt bra flera av dem och skildrar polisvåld, de skildrar också en av de absolut första texterna handlar om en kille som har skrivit ett manifest om att han kanske inte, eller att det är skitdåligt att tvinga sig på tjejer som inte vill bli hänga med honom. Vilket ju är, det är ju inte de vanligaste texterna man hör på rapptopplisterna. Eller hur?
Nej, men det ska sägas att det är en hel del ganska grovt språk i den här
serien
också.
Ja, men det vet jag. Och sen så kommer ju Cardi B in och förstör allt på slutet. Jag vågar inte läsa det där. Det är liksom en av hennes huvudrepliker.
Ja, ska jag läsa?
Ja, du ska läsa det. Du ska tolka Cardi.
Jag säljer tuttar, röv och det stuket.
Det var hon liksom, när grabbarna försöker sälja sin del och då säger hon, ni måste bli mer kommersiella. Vad vill ni sälja? Jag säljer
min grej där.
Tuttar, röv och det stuket. Ja.
Det låter ju väl exakt lika bra när jag läser den översättningen som översättningen av den här serien är. För att,
eller hur?
Nej, men det är ju nämligen
det
helt sjukt. För att raptexterna är översatta till svenska. Och det
men
går
de
inte
hoppar över mycket också, va?
Jo, men ja, men alltså, de skulle låta bli att översätta dem för det är oöversättningsbart.
Jag brukar ju anlita Google Translate.
Ja, men det kanske
det tror jag faktiskt de har gjort också, det verkar så ibland.
Ja, det verkar så, men det finns en viss finurlighet med det som jag skulle inte ha gjort det, men det är väldigt förvirrande så man får stänga av textningsfunktionen.
Men är det inte lite töntigt dock måste jag säga? En sån
med
här
textningen?
Hela programmet, alltså det är en streetkultur och en speciell kultur och att man ska tävla ungefär som om det var Idol och det sitter en jury och dömer och bla bla bla.
Mm.
Alltså det är det inte lite töntigt?
Nej, inte på det sättet tycker inte jag. Ett, för att visst det är en streetkultur, det är också den största musikgenren i världen som omsätter miljarder. Så det var ju länge sedan som det här bara var på gatan, även om många av dem som deltar i programmet ju då kommer från gatan eller vad man ska säga.
Fast det gör de säkert inte. Nej. Allt sånt här är ju till rätt.
Ja, det är ju ett tv-program. Det är ju en dramaproduktion.
Men det
finns en viktig grund i hiphopen som är battle. battle.
Ja.
Och det är ju det de gör senare också så här. De battlar ju mot varandra, tävlar mot varandra. Och jag menar, om man bara lyssnar på nästan varenda hiphop-text så handlar ju den om att bevisa sig varför man är den bästa. Så egentligen så är hiphopen ganska naturlig i en musiktävling, mer naturlig än slager.
Ja, jag kommer ju ihåg Eminems första långfilm. Kommer du ihåg den? Jag vet inte när den kom. Kanske 90 eller något sånt där.
Den här 8 Mile eller?
Ja, jag tror det. Hans mamma spelades av Kim Basinger.
Mm.
Och den handlade ju om hela den här battle-kulturen.
Mm. Den handlade väl om hans... Den bygger väl på hans liv kanske?
Ja,
eller? Mm.
Och var ju en ganska bra film.
Väl jättebra?
Ja, jag såg den på förhandsvisning. Galapremiär på biografen Sture. Jag var tvungen att avbryta den och gå ut i Humlegården och kräkas.
Ja.
Apropå min historia.
Alltså, i
den här, det är de enda två gångerna jag har kräkts i mitt yrkesliv, tror jag. Ja, men den gången var jag magsjuk. Så att,
okay,
men berodde inte på Kim Basinger och alla hennes bizarra repliker. Utan skitsamma. Det var men tycker du att det är en kanonserie?
Nej, det tycker
rhythm
jag inte.
Vad heter den? Rhythm and Flow.
Rhythm and Flow. Men jag tycker att det är en serie som bjuder på någonting mer än en musiktävling. Och jag tycker att det sammanhållet blir ganska intressant. Sen så kommer den i avsnitt om, vad det nu är, jag vet inte. De släpper ett visst antal avsnitt per vecka. Så att det är 5 avsnitt varje vecka. Eller om det är 3. Hur som helst så tycker jag inte att det är en serie som man vill sitta och plöja, utan den här typen av serie som Idol och sådär är ju någonting som man vill faktiskt följa under en längre tid. Så ge mig hellre dramaserie. Succession, sluta komma med ett avsnitt i veckan för jag blir tokig.
Men vet du något om Rhythm and Flow har mottagits i USA?
Jag har faktiskt inte läst om det.
Är det succé eller flopp, tror du?
Bra fråga. Därför att nu, jag tycker att så här, med svenska ögon är det väldigt så här. Man kan sitta med så stora ögon och tycka att det är, man får lära sig saker och inblick i någonting som det kanske inte alls bjuds på där. De kanske tycker det är supertöntigt. Mm. Faktiskt.
Det får bli våran hemläxa till nästa avsnitt och ta reda på hur det går.
Mm. I USA?
Ja, i Sverige.
Okej.
Okay. I USA.
Okej. Okay.
Även kanske i Skövde. Ja, vi säger så. Tack för idag.
Tack, tack. Hej då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.